hej på er idag. Det är solig och vacker, underbar vinterdag. Jag har fått den här förmånen och möjligheten att predika här idag. Jag ska göra mitt allra bästa, men lever i nåd och hoppas på nåd från Gud även idag. Det där, jag kommer att predika om att vara rättfärdig. Och jag fick det här ordet till mig. Och jag brukar alltid hoppas och tro att det är Gud som ger de här orden då jag blir tillfrågad att predika. Så brukar jag ha något på lagar. Och jag hoppas att det är från Gud även den här gången. Men rättfärdighet är också, det var svårt. Det var svårt att greppa det. Och det tänkte jag att som Anders säger, att om man predikar ska man predika åt sig själv. Så säkert alla andra också kan känna igen sig i det här. Så, men rättfärdighet, så började jag fundera att första tanken, så är en ganska enkel person som jag är, att hur rättfärdig känner jag mig idag? Kan man vara mer eller mindre rättfärdig? Är det som en skala från 0 till 10? Är jag på en 4 idag? Eller så där? Hur rättfärdig känner du dig idag? Och kan du greppa rättfärdighet överhuvudtaget? För det här är ett ord som vi bara stöter på här. Tror jag åtminstone. Där jag jobbar på kaffebordet och på kafferasterna, så väldigt sällan vi pratar om rättfärdighet där. Och sådannas också ut i världen så stöter man kanske inte på ord som rättfärdighet så jättemycket. Så var får man de här referensramen som man förstår vad det handlar om? Så det är någonting vi kanske måste ta till oss själva och kanske aktivt jobba med för att förstå. Och åtminstone för mig var det kanske så, kanske för många är att det är sådana ord som man förstår det utan att egentligen kunna förklara det. Man förstår innebörden av det, men att kommer någon och frågar att förklara rättfärdighet för mig, så blir man lite sådär, nej, det är väl bra. Men Anders brukar ju nämna hur många gånger sådana här ord nämns i Bibeln. Jag är dålig på att hitta, jag vet inte var han hittade, men att jag försöker och jag hittar på olika. Det var allt mellan 600 till 1600 gånger som rättfärdighet nämns i Bibeln. Och då tänker jag att men då är det kanske någonting som är ganska väsentligt och viktigt. Men därför tänkte jag också som första punkt idag kommer på en gång att det är därför det är så viktigt att läsa eller lyssna till Guds ord. För att vi kanske, alltså det här är ett väldigt viktigt ord, en viktig sak i Bibeln, men man förstår inte den sådär annars. Men lever man i Bibeln och läser Bibeln och lyssnar på Bibeln och får Bibeln till sig, då kommer den här förståelsen där bara genom sammanhangen man läser i. För skulle du bara läsa sammanhangen där rättfärdigheten nämns, så läser du ändå en stor del av Bibeln. Men jag tänkte hjälpa lite på traven då, åtminstone försöka. Men att rättfärdighet känns som att det är en väsentlig del av evangeliet, frälsningen och vårt liv i Kristus. Först är jag ju, som jag gör, jag ska förbereda en predikan, ta min gamla studiebibel som det faller sidor ur den och den pärmen har lossnat och den är gammal. Den är lika gammal som jag har varit frälst, tror jag. Så den börjar ha 20 år på nacken. Men dit går jag alltid, för där finns det förklaringar. Jättebra. Så där fanns en förklaring om rättfärdighet. Oj, nu var det nog smått. Jag trodde det var större. Men kanske jag kan läsa det så hänger ni med. Så här säger studiebibeln om rättfärdighet. Jag tog bara en bit, det var jättelånga förklaringar. Guds rättfärdighet är ett utomordentligt innehållsmättat begrepp som i sig bär inte bara rättfärdiggörelsens gåva utan hela frälsningens innehåll. Och då tänkte jag, det här låter jätteviktigt, men jag är inte helt säker på att jag fortfarande greppar det. Det här var inte så hjälpsamt. Det kan hända att nu fick den här aha-upplevelsen. Jaha, just det. Ja. Nej, men hela frälsningens innehåll är rättfärdiggörelsens gåva. Nej, men okej. Så är det. Men du kan låta det sjunka in. Men det är okej om det känns lite svårt och svårt att greppa. Men också innan jag förbereder predikningarna så brukar jag gå mest in i Bibeln och läsa Bibeln och allt som jag hittar där om vad jag vill predika om. Men jag brukar också gå och se vad andra skriver eller vad andra har sagt om det jag tänker predika om. Så jag simmar runt lite bland olika texter och skrivelser och funderingar ut i den kristna världen. Jag hittar en svensk pingstpredikant, en pingstpastor. Som jag tyckte det här var ganska bra. Så ska jag läsa upp faktiskt vad han har skrivit. Och där tänkte jag att jag fortfarande på vad är rättfärdighet? För att få den frågan besvarad åtminstone. Så han skriver så här. Rättfärdighet innebär att man lever rätt och heligt inför Gud och är motsatsen till ogudaktighet, det vill säga att man lever fel och syndigt inför Gud. Den enda som är fullt ut rättfärdig är Gud själv, och vi människor behöver lära av Jesus hur vi ska leva rättfärdigt. Dock är det omöjligt för en människa att leva helt rättfärdigt eftersom vi frestas av synden och inte förmår leva heligt fullt ut. Den enda människa som till 100% har levt rättfärdigt är Jesus Kristus. Genom att Gud lät Jesus som aldrig hade syndat ta straffet för alla människors synd, så erbjuds vi människor som alla har syndat Jesus rättfärdighet. Vi blir rättfärdiga inför Gud genom att tro på Jesus och bekänna honom som Herre och Frälsare. Och rättfärdig görs allt eftersom i och med att den helige ande helgar oss, så att vi blir mer och mer lika Jesus. Guds perfekta bild. Den rättfärdiga Jesus gjordes till synd, vilket ledde till att vi syndiga människor gjordes rättfärdiga. Så det är lite vad rättfärdighet är. Så nu har man lite förståelse vad det är. Men det jag nu kämpar med och jag förberedde det här. Men varför? Varför måste vi vara rättfärdiga? Jag tänkte att okej, jag förstår nu vad det är, men att varför behöver vi vara det? Och då jag simmar omkring i Bibeln, som jag tycker är den bästa källan till alltihopa, så lämnar jag ganska mycket i Romarbrevet. Romarbrevet tycker jag tar upp det här med rättfärdighet väldigt bra och väldigt mycket och väldigt genomförligt. Och då fastnade jag för första gången, tror jag, någonsin på de här små mellanrubrikerna som finns i Bibeln. Har ni tänkt på dem någon gång? De bara finns där. Och de far förbi och de är bra, men de finns väl inte egentligen i bibeltexten. Någon har satt dit dem i något skede, tror jag. Anders nickar. Jag tycker det är fantastiskt att någon har funderat, men vad handlar det här om? Så jag plockar ut där jag läst mest om rättfärdighet, så plockar jag ut de här mellanrubrikerna. Och där står så här, 3 mellanrubriker. Gud har alltid rätt i sin dom. Och det är ju någonting man funderar på ganska ofta och pratar, speciellt med unga då de börjar titta på världen och fundera. Att varför finns det så mycket ondska och lidande och hemskhet i världen? Varför tillåter Gud allt det här? Men Gud kommer att döma allt ont. All ondska ska dömas. Ingenting som far mellan fingrarna och Gud liksom tittar, nej men det är okej. Nej, allting ska dömas. Och det är ju en tröst, men också lite skrämmande. För att vi allihopa är också syndare. Vi har gjort fel inför Gud. Och det här med rättfärdighet är också lite som en då, två personer har relation eller håller på med någonting. Att någon säljer någonting till den andra och tar rätt pris och den andra så betalar rätt pris och det går rätt till på alla sätt och vis. Och Gud är helt rättfärdig och vi är inte. Men vi har en relation med Gud som gick sönder. Det betyder att vi är inte på samma ställe i den här rättfärdigheten. Gud är helt rättfärdig men vi är inte. Vi är orättfärdiga. Och därför kan vi inte ha en relation med Gud. Så Gud kommer att döma världen. Och vi är alla syndare och vi har inte rätt inför den här domen. Men vi är förklarade rättfärdiga i Kristus. Där kommer hela med frälsningen, heligheten och rättfärdigheten in. Att genom Kristus så får vi vara rättfärdiga inför Gud. Och jag fick en bild här. Den är lite fånig, men att jag försöker alltid förstå saker. Och det är det här med att ibland gör du fel i misstag. Att du gör saker och sen har du brutit mot lagen utan att du egentligen menar det. Och liksom att det där man hamnar i en situation som blir helt omöjlig för dig att fixa upp själv. Så jag fick få fåniga bilder ibland. Men jag tänkte så här att jag sitter i bilen och så backar jag in i någonting. Jag backar in i en oljefat som stod där och det faller det omkull och så började rulla ner för backen och så rullade det in i en tankbil och så antänns det och så sprängs hela den där tankbilen och så stod den bredvid en polisstation och så började polisstationen brinna upp och sen så blir allting bara mer och mer fel. Och så kommer polisen dit och de tar fast mig och så har jag glömt att besikta bilen och så är den obesikta bil jag har kört med och så har jag haft någon handsprit där som sen då också bara flög omkring och så får jag in det liksom och så måste jag blåsa där och så blir jag fast för rattfylleri och terrorism och alltihopa och får livstidsfängelse och hamnar på skadestånd på flera miljarder som jag aldrig någonsin kommer att kunna betala. Och det var inte meningen, det bara blev så. Ungefär samma storleksklass är den här synden vi har inför Gud. Och så står jag där i domstolen då och ska dömas. Men så kommer domaren säga, nej men här kommer Jesus och han tog allt det där på dig. Det var kanske inte avsiktligt, men du var ändå skyldig. Det var ditt fel alltihopa. Men Jesus tog allt det där på dig. Du får gå ut, du är fri, du hamnar inte i fängelse, du behöver inte betala en euro. Tänk liksom den där lättnaden och glädjen från att ha hela livet förstört till att plötsligt vara fri och ha en framtid och ha möjlighet igen. Att liksom greppa den där rättfärdigheten, att det var den Jesus gav för dig och att du är rättfärdig genom honom. Men vi ska inte bara prata om Bibeln. Jag vill läsa lite från Bibeln. Och här lite det här rättfärdigheten, då pratas ganska mycket om lagen också. Och det man måste förstå när man läser Bibeln, åtminstone jag tycker jag det, att de läser om det här med lagen och att bli rättfärdiggjord bara genom tro och inte genom gärningar, var att judarna på den här tiden, så hela deras liv gick ju ut på att göra rätt, att leva enligt Guds lag. Det var allt i deras liv. Du ska göra allting rätt enligt Guds lag för att liksom vara okej. Och det var det ditt liv gick ut på. Och så kommer någon och säger att nej, men det är bara genom tro. Allt det du gör, så det är liksom det. Så det är ganska upprörande det som Jesus och apostlarna säger och Paulus också skriver. Men vi läser från Romarbrevet 3:21 för att få en bättre grepp om det här med rättfärdighet. Står så här i Romarbrevet 3:21 och till 26. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför är det friköpt av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Det man får ha upplevelse, och jag läste det här gång på gång nytt, så det här att lämna de tidigare begångna synderna ostraffade. All den här ondskan som sker och Gud lämnar det ostraffat. Men det kommer ännu, men där får man också undslippa domen. Vi läser också Romarbrevet 10:9-10. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, så ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Det känns som att det här med rättfärdighet är viktigt, kanske viktigare än vi kanske ibland tror. För det är som en tvåstegsraket det här lite i kristna livet. Att man blir rättfärdig och så blir man frälst. Och att det är liksom, rättfärdigheten är liksom halva evangeliet. Så att det här ta till sig och leva och ha en rättfärdighet i sitt liv, det är kanske viktigare än man tror. Vi går vidare i Bibeln. Eftersom Bibeln är jättebra och det är alltid skönt på något sätt att läsa från Bibeln. Det är så mycket lättare att predika när man får läsa från Bibeln, för det vet man att det är rätt. Vi läser vidare, och det här att Bibeln på något sätt är väldigt repetitiv då det är viktiga saker. Och det här är en sak som kommer om och om igen. Att förstå att rättfärdigheten är inte något vi når genom saker vi gör eller gärningar, utan det är tron. Och det liksom trycker på det gång på gång på gång. Så här står det i Galaterbrevet 2:16-21. Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har vi också visat vår tro till Kristus Jesus. För att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi som söker rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, står Kristus då i syndens tjänst? Verkligen inte. Bara om jag bygger upp igen det jag rev ner gör jag mig till överträdare. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdigheten kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Så den här rättfärdigheten är en gåva vi får ta emot och vi får bli rättfärdiga. Men det betyder inte att vi bara fortsätter som förut. Att nu är jag frälst, du behöver inte göra någonting. Men att vi blir också en ny skapelse. Och det här är något vi inte ska som lägga bort och förstå den här gåvan vi får. Så en bild som vi får ofta i Bibeln så är domaren. Den här domen vi står inför, vi blir frikända. Men någonting annat som Jesus ofta tar upp är också de här liknelserna med bröllopet och att vi blir inbjudna ofta till någonstans där inte vi hör hemma. Och då brukar jag ta bilden av Gud som kungen. Och kungen bor i ett palats. Och man själv kan man se på sig kanske som en syndare eller en smutsig fattig tiggare eller någon som gör bara dåliga saker. Om man har söndriga gamla rivna kläder som är smutsiga och äckliga och luktar illa och fulla med fläckar och grejer. Och man har suttit i hörn och tiggt och så har man fått saker på sig. Och man kommer dit och man blir insläppt av nåd. Man får komma till kungen och man får inte bara liksom möta kungen. Man får bo där i templet. Man får sitta vid kungens bord. Man får ett eget rum. Man liksom får vara med där. Och med viktigast av allt, när du kommer dit så ger kungen dig nya kläder. Du får sådana där jättemysiga, trevliga kläder som är jättebra material och sitter bra och är bekväma och de ser jättebra ut och du tänker, det här bäst jag haft någon gång. Så då kan ju kungen bli lite förvånad, kanske lite ledsen, om du sen då går och lägger bort de här och tar på dig de där fläckiga, äckliga kläderna och tänkte, men att det här är ju bra. Att då vi en gång kom in där med nåd så ska vi också hålla fast vid det. Men också inte tro att det är på grund av något vi har gjort. Att man kommer dit i sina smutsiga, fläckiga kläder och inte har liksom någonting att komma med till kungen och börjar slå sig på bröstet och säga att ja, men jag har gjort allt möjligt bra. Alltså man har ingenting då man kommer till Gud. Det är bara av nåd som man blir insläppt och får vara där. Och sen allt man lyckas göra så får man bara tacka Gud och prisa Gud för. Men nu kommer vi till min predikan. Nu har vi det här följande bibelställe är det som jag fick till mig och det som är kärnan i dagens predikan. Och det som tilltalar mig och som på något sätt fick mig att ta till mig det här med rättfärdigheten. Och den liknelse som Jesus berättar i Lukas evangeliet kapitel 18 och vers 9-14 står så här. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse. Två personer gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andra tullindrivare. Farisén stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag får in. Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig mot bröstet och bad. Gud, förlåt en syndare som mig. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och några saker vill lyfta upp i det här. För det första tycker jag det är lite roligt där det står för några som var säkra på att de själva var rättfärdiga. Jag tror att det är lite sarkasm där. Jag tror det var ganska många som var där och lyssnade som trodde att de själva var rättfärdiga. Och ganska många som föraktade andra, åtminstone i viss mån. Men vi har blivit vana, växt upp i ett kristet land och läst Bibeln och fått höra de här berättelserna många gånger. Så man kanske inte tänker på de här personerna som Jesus tar med som figurer i den här berättelsen, den här liknelsen. Just att judarna på den här tiden levde ju enligt Guds lag så långt det bara kunde. Hela deras liv gick ut på att de skulle göra saker rätt enligt Guds lag. Och fariseerna var ju liksom den här ännu, alltså den här rollfiguren, alltså den här modellen för hur man ska göra för att leva enligt Guds lag på alla sätt som finns. Därför är det ju väldigt chockerande att Jesus går och säger att någon farisé skulle vara den här the bad guy, eller vad heter den dåliga, dåliga figuren eller exemplet i den här liknelsen. Tullindrivaren var också det här extrema av synd i deras samhälle. Tullindrivaren är de som stal pengar från sitt eget folk som inte levde, som var närmare de ockuperande romarna. Och det skulle vara svårt att kanske riktigt sätta sig in i det här, men att tänk dig själv att vi skulle bli ockuperade av en främmande fientlig makt och leva i förtryckelse. Och så finns det sådana som går över till den sidan, om till exempel någon hemskt land som invaderar andra länder, att någon hoppar över på den sidan och står mot sitt eget folk. Alltså det här var inte liksom, de var inte omtyckta, om man säger det så här, väldigt lätt taget. Så att ta en tullindrivare och en farisee var de här två extremerna och kasta om dem. För oss så är det att fariseerna är inte så högt i kursen och mera i våra berättelser. Men vi är lite vana med dem. Man förstår liksom att de här extremerna är det här. Men det som är intressant här är den här bönen som båda ber. Om man tittar på den. Om man tittar på fariseens bön. Vem är det han egentligen ber till? Hur många gånger nämner han jag i sin bön? Jag inte som andra. Jag fastar. Jag ger tionde. Jag får. Jag och jag och jag. Det han ber ju inte ens till Gud. Han ber ju i princip till sig själv. Och det som jag tycker är liksom knepigt. Han står och skryter framför Gud. Jag menar, Gud vet ju redan allt. Det är som att det finns ingen vits med att stå och skryta inför Gud med vad du gör. Men det som jag tycker är mest chockerande, som jag tycker är mest elakt och som är riktigt hemskt, är att varför måste han peka ut en annan person? Du står och ber till Gud, så det är mellan dig och Gud. Varför måste han liksom ta någon där bredvid och se vad hemskt den där är? Ja, men tack Gud att det inte är som den där personen som är så hemsk och bedrövlig. Ja, usch. Varför känner han behov av att peka ut en annan person? Och helt tydligt tycker den här personen att han är bättre. Den farisén tycker att han är bättre än den här tullindrivaren. Så vi kan titta på tullindrivarens bön. Som det första är väldigt, väldigt kort. Enormt kort. Gud, förlåt en syndare som mig. Men han gör allt rätt. Han ber till Gud. Han ber till Gud, inte sig själv. Och han ber om någonting. Om man tittar på farisén, farisén ber ju inte ens om någonting. Han tycker inte ens han behöver någon hjälp av Gud. Han gör massor med bra saker. Han är fantastisk. Och han ber ju inte om någonting. Så betyder han kommer inte att få någonting heller. Men tullindrivaren, han ber om någonting. Han ber om förlåtelse. Gud, förlåt mig. Och han går hem rättfärdig. Och så attityden han ber med. Han stod långt bort. Han vågade inte lyfta blicken. Han slog sig själv på bröstet och bad. Det var ganska länge sedan jag bad på det sättet, tror jag. Jag kommer inte ihåg det jag senast skulle ha bett med sån intensitet som tullindrivaren här ber om. Men då jag läser det här, nu säger jag inte ni, men då jag läser det här så tycker jag själv att jag är ju inte farisén, utan jag är ju tullindrivaren. Det är ju han man identifierar sig med. Men då man är riktigt ärlig och börjar tänka tillbaka, så har jag ganska många gånger varit farisén. Många, många gånger. Speciellt då jag är trött och stressad. Man tycker man har så mycket hela tiden. Och börjar man tänka att jag gör ju så mycket. Vad finns det som inte gör någonting? Eller att titta på någon som man möter på stan och tänka att nu, inte är just duktig, men åtminstone är jag inte som den där. Som är så där bedrövlig. Eller om man tycker att man har rätt i några åsikter. Politik är ju på tapeten. Ja, tänk nu de där som tror så där. Oj, hoho med dem. Vad de är bedrövliga. Men ofta, då tänker jag på andra och tänker att oj med de där. Och tänker man att jag är ju inte bra, men åtminstone inte jag som den där personen. Men då är jag ju farisén igen. Och det är, hur ska jag kunna nå ut till en söndrig värld, till människor som faktiskt behöver. De här människorna jag tycker är bedrövliga och att jag inte minst är som dem. Det är de som behöver mig, komma till dem och dela det goda budskapet om Jesus Kristus och få med dem. Så de också får ett evigt liv som de kan ta del av. Så vi hade gåvotal här och sånt. Och började tänka, det här gäller ju allt. Den attityd det handlar om. Då man ger, så ger man för att själv bli välsignad. Det är bra, du blir välsignad, det är sant. Men ger du därför för att bli välsignad? Eller ger du för att välsigna andra? För att Guds rike ska kunna utbredas, för att andra människor där ska kunna ta till sig det, få bli frälsta. Är det därför du ger? Eller ger du för att, ja men, kanske jag får någon häftig välsignelse av det här? Och då vi gör saker, Då vi liksom kämpar på här och ställer upp i församlingen och man blir kanske sur och arg ibland för att man är trött. Men jag tänker, varför gör jag det? Gör jag det för att du blir välsignad? För att jag ska bli välsignad av det jag gör? Eller har jag tanken på att allt jag gör här så kanske gör att vi når ut till någon. Någon blir välsignad, någon får bli frälst, någon får komma hit. Så det har jättemycket med attityd. För farisén, det han säger, allt det han säger han gör, det är inte fel. Ingenting av det han gör är fel. Att han fastar, han ger tionde. Han gör inte sådana här dåliga saker. Han gör ju allting rätt, men hans attityd är ju helt fel. Och det är där det finns att du är frälst och du är rättfärdig. Och du har fått det som gåva. Du behöver inte göra någonting. Men sträva efter att göra saker. Men var försiktig då du gör saker. Att de inte leder till bitterhet. Eller till en dålig attityd. Så det med rättfärdighet. Jag måste nämna honom varenda gång. Jake, min kompis. Han är en kanadensare som flyttat till England för att predika och gå in i vad heter kyrkan de har där? Anglikanska kyrkan. Så han är präst där nu. Hjälper och når ut folk. En fantastisk, väldigt lärd teolog. Så han sa också att han tänker ofta på rättfärdighet som en riktning som man går mot. Och riktningen vi går mot måste alltid vara ditåt. Mot korsen, mot Jesus. Så sträcker mot Jesus. Sträva efter att göra det goda. Ni är frälsta, ni är rättfärdiga som en gåva. Ni står rättfärdiga inför Gud. Ni behöver inte göra något. Men sträva efter att göra det goda varje dag. Ha en rätt attityd mot Gud, dig själv och mot andra. Att en rättfärdig person förstår att hen är en syndare. Lika mycket syndare som alla andra. Och bara frälsta av nåd, bara rättfärdig av nåd. Och därför bli ödmjuk och därför kan göra goda saker för andra. Så sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Sträva efter allt det här, men jag vill varna er för att falla i den där gropen där gärningarna på något sätt blir det som rättfärdigar dig. Hitta den här friden och vilan och kraften i livet hos Kristus, alltid hos Jesus. Och sträva efter att göra det goda. Så klä er inte i de här gamla kläderna igen, utan håll på de kläderna ni har fått av Herren, den kungen. Bli glad och fröjdas i att du blir frikänd från den dom du haft över dig i den här domstolen. Och sträva alltid efter att göra det som är gott. Och akta er för att göra saker som leder till bitterhet, förakt, skryt eller självgodhet. Och allt det här, så vill jag bara peka på korset. Allt det här finns där. Allt det här finns bara hos Jesus. Och lovsångsteamet kan ska börja traska uppåt hitåt. Så kommer jag avrunda här helt snart. Men i allt det här faller vi på att vi kan inte göra någonting i egen kraft. Och det här att man gör i egen kraft skapar den här bitterheten och föraktet för andra människor. Vi kan inte göra någonting utan Jesus. Så i Efesierbrevet 4:23-24 står det så här. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Finns ingen annan rättfärdighet. Finns ingenting du kan göra för att du ska bli bättre på något sätt eller se bättre ut eller på något sätt få mer aktning. Det är en sorts människofruktan som är farlig för dig och din själ. Enda rättfärdigheten finns hos Gud och du får tag i den, så får du ett nytt liv där du vill hållas och du vill sträva efter att bli mer lik Jesus varje dag. Kunna göra de gärningar som Jesus gjorde. Så ta emot den här frälsningen, ta emot den här friden, ta emot den här rättfärdigheten, det nya livet och låt dig själv bli förvandlad. Och kom ihåg kungen och domaren, Gud. Du är bara insläppt i templet och får bo i kungens hus. Och du är också frikänd av domaren. Så du får vara frälst och fri. Och vill du göra det ännu mer konkret så har vi förebedjare här på söndagarna. Också efter det här mötet. Ta den här chansen i akt och kom upp. Få förbön. Få förbön för ditt eget liv, det du kämpar med. Känns det ibland hårt? Det står att vi får lida i den här världen. Det står att ibland blir det svårt. Och tänker du att nej, men jag har ju gett gåvor till församlingen. Varför är jag plötsligt utan pengar? Varför har jag plötsligt fått de här elräkningarna som jag inte klarar av att betala? Eller du tänker att jag har ställt upp så många gånger. Varför blev jag sjuk? Varför är jag plötsligt så här nedbruten och inte klarar av det något mer? Skyller du på Gud? Är du bitter på Gud? Eller kan du förstå att det här liksom här bara så livet är och får kämpa här så länge vi är här? Men att det är utlovat. Du är frälst. Du är räddad. Du är rättfärdig. Du får också vara trygg där du är och förlita på Gud. Vad som än händer, i allt kan du sträcka dig efter honom. Och det är endast hos honom som allting finns. Så ta den här chansen i akt. Det kan bli svårt ibland att greppa med sinne och hjärnan och huvud vad rättfärdighet är. Men det enda vi behöver veta är att rättfärdigheten finns hos Gud. Hos Jesus tillsammans med frälsningen. Och är du inte frälst, så ta chansen idag. Kom till Jesus. Ta emot honom som din Herre och din frälsare. Ta emot det nya livet. Där det finns allting du behöver. Förtrösta inte på den här världen och vad som finns här. Det håller inte. Det kan hända vad som helst. Och det händer vad som helst. Men i Gud finns allt. Så jag själv har varit på förbön många, många gånger. Jag vill uppmuntra dig. Ta chansen. Och var inte som farisén som så andra människor. Utan se bara dig och Gud. Förstå att det är mera där vad andra människor kanske tycker, tänker och säger. Men sträck dig efter Gud. Var lite desperat. Var lite tullindrivaren. Som insåg att jag behöver det här för att i mig själv kan jag inte göra någonting. Men tack för att du är här idag. Gud välsigne dig. Ja. Förstå att Gud älskar dig. Hoppas du får tag i din kärlek, för den behöver du och du är värd den. Absolut.